Det här är Mundial, Expressens VM-podd direkt från Qatar. Och jag vet inte hur det är med dig Noah, men jag har grov prestationsångest, för jag vet att det kommer bli omöjligt att klä den här VM-finalen i ord och göra den rättvisa.
Jag har redan försökt en gång i text.
Hur gick det?
Jag har ingen aning. Jag vet inte vad jag har lämnat efter mig från tangentbordet. Utan det var ju bara a big blur alltihopa.
Ja, jag känner mig fortfarande lite vimmelkantig. Jag har rätt hög puls också, fast det har gått flera timmar sedan Argentina slog in den sista straffen.
Det är nog för att de smält i det en McDonald's-middag, tror jag.
Ja, det kan det också vara. Börjar alltid med en McFlurry först. Det ska man alltid göra. Alltid glassen först, sen börjar den.
Det är väldigt Filip Gadskt att du börjar med glassen. Jag har ju upptäckt det, men det upptäckte jag inte i Ryssland för 4 år sedan. Men jag upptäckte med det här att du har skrupelfria matvanor.
Ja, men så är det ju. Jag skäms inte för mig.
Nej, verkligen inte.
Du, den här
ska du inte göra heller, men jag bara konstaterar. Jag är som Karl-Erik Nilsson, jag kan bara konstatera.
Säger killen som precis tryckte i sig en plusmeny också utan att blinka.
Ja, men inte glass först. Nej. Det är det som är liksom grejen med det.
Men du börjar också närma dig 40, då kan man inte syssla med sådana saker.
Nu går vi vidare.
Ja, ska vi prata om finalen då?
Ja, gärna.
Ja, och var ska man börja då i allt detta? Vi kan väl börja med att konstatera att det är ju det mest makalösa VM-dramat genom alla tider.
Ja, det är den bästa VM-finalen som har spelats. Och jag säger det utan att ha sett alla. Men det kan inte ha stått lika mycket på spel och varit samma drama och samma händelseutveckling. Det ser man ju bara på vilka målskyttar vi har haft. Det är klart att det har spelats väldigt många bra dramatiska finaler. Den närmsta parallellen man kan dra är väl egentligen den som Argentina vinner 1986 när de tappar 2-0 till 2-2 och Maradona spelar fram till, det är väl Kempes som avgör. Det är väl det, men var fullständigt komplett, totalt vansinne såklart i 120 minuter.
Om vi ska ta allting från början, så börjar allting med ett rejält trafikkaos. Det var ju Katars nationaldag samma dag som finaldagen.
Och International Migrant Workers Day. Det var dock inte därför det var trafikkaos.
Nej.
Men det var väldigt mycket ett pussel som där bitarna passade ihop när man... Jag tänkte på att de där 3 dagarna sammanföll idag.
Men alltså, ja, att det är Katars nationaldag samtidigt som VM-finalen spelas är ju verkligen ingen slump. Det har de ju tänkt ut på förhand ju. Så måste det ju vara. Men att de får till Migrant Workers Day också på exakt samma dag, det är ju lite...
Det är ju en FN-dag. Så att det var ju liksom... Det var väl otur för Katar att den skulle komma och störa mitt i deras perfekta kombinationer idag.
Ja, men när vi och alla andra kom in på läktarna till slut så fick vi som sagt se något helt spektakulärt. Alltså Argentina spelar ju i 70, ja nästan 80 minuter spelar de ju brallorna av Frankrike och leder med 2-0.
Ja, de har vunnit matchen. Det är ju egentligen inget snack. Och jag kan ju inte riktigt påstå att det finns något taktiskt i det Frankrike gör efter 80 minuter som gör att det blir som det blir. Utan det enda som händer är att den här långbollen, att Otamendi inte hinner i kapp. Vem är det som springer sig fri? Det är Colomandi, va?
Ja, jag tror det.
Och river ner honom i straffområdet. Och därefter så är det ju, tar det ju 60 sekunder innan Mbappé skjuter 2-0. Så att det hinner ju inte uppstå någon matchbild på den minuten. Utan det är ju bara under en minut liksom blackout för Argentina så kvitterar Frankrike. Argentina är helt överlägsna innan. De är det klart bästa laget. Och det vi pratade om också, du och jag på vägen hem, att man tycker inte att Frankrike har imponerat så mycket i turneringen. Men Argentina har ju verkligen blivit bättre och bättre för varje match. Så att där har det funnits liksom en röd tråd i prestationen av varför man förstår varför de är i final. Och den syns ju i 80 minuter här då innan det kaoset utbryter egentligen.
Ja, men alltså det är ju helt sjukt egentligen vad man lurar sig själv enkelt. För både du och jag har ju sett, och alla ni som har tittat på VM framför TV-apparaten också, har sett hur Argentina då mot Australien är extremt nära på att tappa
till 2-2, ja.
Segern där. Alltså det är extremt nära att de går från 2-0 och en helt kassaskåpsäker seger till att vara bara någon millimeter från att det blir förlängning och 2-2. Och sen då det som händer mot Nederländerna också, där det såg också klappat och klart ut. Wout van Weghorst smäller in 2 mål och sen så blir det straffdrama av det där. Och man vet att det där har hänt i VM. Man har det liksom någonstans i närminnet. Och ändå sitter i alla fall jag och tänker att Argentina släpper inte detta. Finns Nej. Inte en chans?
Nej, jag väntade på 3-0 och de hade ju chanser. Och Frankrike hade inga chanser. Så det var inte så konstigt att man tänkte på det sättet. Och de hade dessutom ställt av Kroatien utan det här liksom samma, nervsammanbrottet i andra halvlek. Så att, nej, det är fotboll är otroligt konstigt ibland och svårt att förklara. Och det var så typiskt Didier Deschamps Frankrike. Han kommer in i matchen helt utan fungerande matchplan. Gör stora förändringar utan att någonting i matchen faktiskt förändras. Och från ingenstans, från himlen ramlar reduceringen och kvitteringen ner inom loppet av en minut. Och det kommer av avbytarna. Men det liksom, effekten träder ju i kraft då, vadå? 50 minuter senare från att han har bytt in dem. Och liksom otroligt Deschampskt allting bara. Att... Det löser sig hela tiden bara grejer.
Och frågar man honom själv så var det säkert kalkylerat så ju.
Ja, det kan jag tänka mig. Nej, men det är ju så med honom. Jag skrev om honom idag också. Att det liksom är, han påminner om en karaktär i Mr. Chance i filmen Being There. Det har jag sagt det förut i den här podden kanske till och med. Han liksom, typ, han bara säger saker och alla tolkar. Den här karaktären bara säger saker och alla tolkar det som genialt varje gång han öppnar munnen. Då Chance gör saker och i efterhand så säger man det där var rätt smart. Men man kan liksom inte riktigt fatta analys. Grunden till det liksom, utan det bara sker, saker bara sker.
Ja, men svaret på alla frågor, även här, så som det har varit för Frankrike under hela VM, är ju Kylian Mbappé.
Ja, det måste man ju säga.
Alltså som ändå går fram och smäller in straffen som, ja, den är ju hur säker som helst, fastän att då att Martins hyfsat nära, så det känns ju aldrig skakigt när han kliver fram.
Nej, och volleyn till 2-2 håller ju världsklass liksom, det är ju ett fantastiskt mål egentligen.
Ja, och sen så vidare till förlängningen då. Då tänkte väl både du och jag att ja, men nu kommer de nog trycka lite på bromsen här, båda lagen. Mm. Men det är ju full gas också där i 30 minuter.
Ja, båda går för. Argentina hinner ju återhämta sig lite under förlängningen så att de får ju liksom struktur på sitt spel igen. Och det var väldigt konstigt när de gjorde 3-2. Det tyckte både du och jag, därför att det som är lurigt där är ju att bollen är inne, så mycket förstår man ju. Alltså att även om Frankrike faktiskt rensar den ur egen målbur så är den ju, det är väl Koundé som är inne i målburen tror jag, så är den ju inne, det ser man, det är man rätt övertygad om. Men linjedomaren vinkar ju för offside. Och man, det är liksom den här 30 sekunderna av osäkerhet att, aha, är det avblåst eller? Gills det här? Ska de, för de fortsätter ju fira, men publiken blev lite så här osäker. Så att har Messi precis gjort 3-2 i förlängningen av VM-final till Argentina, så låter ju reaktionen på ett helt annat sätt än vad han gjorde.
Och därför kändes det ju i alla fall i efterhand, nu när vi vet hur det slutade, så känns det nästan skönt att sedan att Kylian Mbappé får göra 3-3 på straff, för att hade det blivit det här 3-2-målet som hade avgjort då, och Lionel Messi hade gjort det och liksom äntligen skickat hem ett VM-guld till Argentina och allt det här snacket om Maradona och så vidare, och så är det på det där sättet när det liksom inte blir det här riktigt förlösta.
Nej, inget crescendo liksom, ingen explosion av det. Nej, jag håller med dig. Däremot var det ju liksom med straffen till Frankrike, så var mitt intryck att alla på läktarna var så utmattade av allt drama att det knappt förekommer reaktion. Det var bara så här, jaha, en straff till. Ja. Alltså man liksom bara, man tappar räkningen. Vad står det ens? Liksom,
nej.
Kände man.
Nej, men han nästan behöver sitta med varsin kulram. Liksom, bara, ja. Hur många mål har de gjort nu? Kör på.
Kan vi backa tillbaka lite här nu? Hur många mål gjorde du i första halvlek? Nej, men det var... jag skakade ju på riktigt. Jag har aldrig gjort det förut på en fotbollsmatch. Det kan ha varit att jag var hungrig också. Men jag satt och skakade hela kroppen när straffläggningen började. Liksom, jag fick så här svimkänslor nästan för att det var så monumentalt allting.
Ja, det är ju verkligen ett larger than life-moment på något sätt. Att det är liksom, det är alla planeter står ju på rad samtidigt. Det är en VM-final, det är Lionel Messis allra sista chans. Han ställs mot liksom nästa generations superstjärna. Kanske då, om 10 år, det kanske är Kylian Mbappé vi pratar om som den bästa fotbollsspelaren genom alla tider.
Och matchen har liksom avgjorts 3 gånger. Och det är 90 000 på läktarna. Och det är fullständigt kalabalik och de går fram för att slå straffarna. Och det är, som du säger, man förloras liksom in i den där inramningen där inne ganska mycket när straffarna ska läggas.
Och sen är ju både du och jag ju objektiva i det här såklart ju, men innerst inne så kände i alla fall jag att Argentina kan väl få detta med straffläggningen.
Ja, det känner man ju så för att Frankrike vann sist kanske.
Och, ja, mycket det.
Och att det finns någonting stimulerande i att Messis liksom karriär blir symmetrisk. Att han får klara spelet som många har uttryckt det här efteråt, att han är liksom att han får sätta kronan på verket med det här, att det var någonting väldigt lockande i den tanken tyckte jag också.
Och efteråt så är det väldigt mycket glädje och Messi går först ner på sina knän och omkramas av alla. Det var lite fint efter den avgörande straffen, så är det nästan som att de argentinska spelarna som måste välja läger här. Mm. Att hälften springer bort mot...
Han heter Gonzalo Montiel.
Ja, som slår in den avgörande straffen. Hälften springer dit och hälften väljer att hänga med Lionel Messi som bara går ner på knä vid mittcirkeln. Det var nästan som att man såg på vissa spelare att när de börjar kuta in från avbytarbänken, så är det nästan som att de måste liksom ta ett snabbt beslut här. Vem väljer jag nu? Väljer jag han som slår in straffen eller han det betyder allra mest för? Ja. Och så fick man välja lite hur man ville.
Nej, men det var rörigt. Och Messi själv var ju rätt intressant efteråt där, för då var ju väldigt många av dem runt och firade i grupp. Han gick ju runt på egen hand ganska mycket och kisade, letade efter sin familj på läktaren, tror jag. Kisade
ja,
mycket,
mamman var inne på planen sen.
Ja, precis. Nej, men han var själv väldigt länge efteråt där. Alltså gick runt för sig själv. Det var liksom, jag kunde tycka det fanns någon symbolik i det också, att han har släpat det här laget liksom genom det här slutspelet på något sätt, att han väl tog in stunden på egen hand också efteråt.
Sen är jag lite kluven till det faktum att Sergio Aguero var väldigt snabbt inne på planen med den argentinska landslagsövare, även sen med uppe på podiet och fick lyfta VM-pokalen också.
Ja, det var ett John Terry moment faktiskt. Det var ju precis som John Terry efter Chelseas Champions League-seger 2012 då, när han ju kom ut i full match direkt fast han inte hade spelat någonting.
Jag vet inte riktigt vad jag tycker om det. Visst, det är ju fint på ett sätt att Aguero som då fick... Han fick ju avsluta sin karriär lite för tid på grund av...
Han vann inte VM.
Men han har inte varit med.
Nej, han vann inte VM. Jag tycker också det var konstigt. Men det var ju ännu konstigare då att den här saltande kändisslaktaren var inne på planen och tog selfies med spelarna och fick hålla i VM-pokalen och posera med den.
Ja.
Salt Bae pratar jag om då. Som ju har varit en... perifär men ändå frekvent förekommande figur på VIP-läktarna här under VM, hängt runt med moderspelare och Gianni Infantino, och nu alltså då FIFA gav honom alltså tillstånd att vara på planen med Argentina när de firade titeln och ta bilder med spelarna. Man undrar ju liksom hur de resonerar med sina akkrediteringar till olika platser och grejer ibland. Men ja, där var han.
De måste ju akta sig också här FIFA, för att VM-pokalen är ju objektivt sett är den väl världens snyggaste pokal.
Ja.
Och liksom det känns som att den har sånt skimmer över sig och det är så laddad att den ska bara tillhöra vissa spelare. Man kan liksom inte bara kasta runt den till Salt Bae hit och liksom hålla på.
Nej, vår vän på mer lyckades ju nudda den i mixade zonen sen också.
Ja, bara det.
Ja, så nu har det varit många fingrar där.
Ja, sen får tvätta den ordentligt efter den här svängen. Men Zlatan var också på plats. Så vi på läktaren höll ju stenhårt på Frankrike, kan vi tänka oss. Han var väl inbjuden av PSG:s president, verkade som, och hängde med Macron och
Nasser Al-Khelaifi och emiren av Qatar bland annat, och Pogba var där också.
Så rätt sammanbiten ut efter slutsignalen.
Ja, sen kanske man inte ska läsa av hans ansiktsuttryck för mycket, men på grund av det. Men
det kändes som att han var ju med det franska läget.
Det kändes som att han höll på Frankrike. Men sen hände det ju någonting då vid prisutdelningen också. Messi vann ju då ingen spelare, och Mbappé fick guldskon. Han gjorde ju totalt, vad blev det till slut för honom? 8 mål va, i den här turneringen. Han har gjort 12 på 14 VM-matcher, tror jag. Han är 23 år.
Ja,
det är en hygglig start på VM-karriären.
Tänk dig in i killen Mbappés hjärna. Alltså han har gjort hattrick. Han har vunnit guldskon, gjort flest mål hela VM. Men vinner han inte VM-guld?
Nej. Nej, han såg inte så glad ut när han fick...
Nej, det var ju faktiskt synd om honom när de trycker upp honom igen. Först ska han gå upp och ta emot sitt pris, och sen så stannar de honom, tar lite bilder här och ser glad ut. Ja, det är ju omöjligt för honom att se glad ut ju. Men inte nog med det, att sen när alla andra får sina priser, det var ju 3 stycken argentinare som fick resten av priserna, då ska de upp alla 4.
Ja.
Och sen så när de var klara med det, så kom någon FIFA-kille eller tjej på att vänta, vi skulle ta en bild med Hernandez också, för han vann för yngsta, så fick Mbappé igen gå upp igen. Ja, så han var uppe 3 gånger och skulle ta bild. Jag tyckte synd om honom där.
Men det var inte det enda som råkade ut för någonting oväntat då på scenen där, för när Messi äntligen skulle få lyfta VM-pokalen...
Vänta, innan det, vi måste bara ta det faktum också att Martinez tog sitt pris.
Ja, han blev turneringens målvakt, Emiliano Martinez.
Och gjorde liksom det killigaste av alla killiga saker man kan göra.
Ja.
Han tog priset och...
låtsades att det var hans snopp.
Japp, såklart.
Det var ju dock roliga foton på det. För att det stod ju olika digniteter bakom där och tittade väldigt förbryllat på honom medan han gjorde det. Det kändes som att det var lite out of place. Det var ingenting som brukade hända vid ceremonier i det här landet.
Nej, om man ska ha en bild som ska illustrera uttrycket boys will be boys, så kan man ta det.
Ja, så kan man göra.
Och sen Messi då?
Ja, nej, men då när han skulle ta emot den så hängde ju emiren av Qatar och Gianni Infantino på honom en sorts kappa, kan man säga. Om jag har förstått rätt så heter den Bisht. Det ska vara en gammal liksom arabisk traditionell klädsel som man använder vid högtider och ceremonier och som man ger varandra som av liksom tecken på respekt för någonting någon har uppgjort. Så att själva symboliken att han fick den är ju liksom inget konstigt överhuvudtaget. Det är ju världens naturligaste grej. Det är ju tajmingen och det faktum att han då skulle ha den på sig i det här ikoniska ögonblicket där han lyfter VM-pokalen som är det som säger egentligen allt om det här ögonblicket.
Och innan han får lov att lyfta pokalen så är ju både emiren och Infantino väldigt måna om att han ska stanna till vid dem, ta på sig den här capen. Ja. Och sen ska de alla tre stå och hålla i VM-pokalen samtidigt.
Ja, det kladdades väldigt mycket på pokalen där och på Messi. Det höll ju i honom väldigt länge och följde ju med honom bort till Argentinas landslag. Lite osäker, lite liksom koordinerat alltihopa, för det var lite, såg lite ut som att Infantino gick lite på volley. Vi hänger med en bit till och liksom tog tag i Messi och höll i honom och fram och tillbaka. Det var...
Ja, vi tittade ju på varandra, både du och jag, och sa, vad händer här nu? Liksom. Det kändes rätt spontant.
Det kändes spontant och kladdigt och självupptaget såklart. Liksom.
Och det hade ju inte, förmodligen, ja, kanske då om det här, ja, hade de gjort det med Hugo Lloris, det hade de kanske inte riktigt på samma sätt. Det blir ännu mer den här, just att det är Lionel Messi, den största fotbollsspelaren, förmodligen genom alla tider.
Ja, och jag menar, men han kan ju inte heller göra så mycket åt det. Det är ju hans arbetsgivare.
Nej,
som
men jag
där.
Menar att det, liksom, det känns som att Infantino och Emiren vill ju trycka på det här, hålla kvar det här ögonblicket ännu mer för att vara just Messi.
Ja, det tror jag med. Men det är ju inte så konstigt heller. Alltså det är ju Messi vann guldet åt Argentina gör ju ögonblicket och hela Qatar-VM till precis det de hoppades på något sätt. Så att, det är klart att de vill finnas med i blickfånget när det ska förevigas.
Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandska gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
Gör dig redo för den svenska fotbollssäsongen med Coolbet. Som nyspelare får du upp till 500 kronor extra att spela för. Dessutom får alla som spelar hos oss ta del av Sveriges bästa fotbollsodds. Välkommen till Coolbet, där högre odds ger mer spänning. Regler och villkor gäller. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Och om man hade glömt under den här sjuka finalen att det här är ett väldigt speciellt VM, så fick man ju en påminnelse om det där och då.
Ja, och det måste väl konstateras igen nu när det är slut att det här har varit ett oerhört märkligt mästerskap på jättemånga sätt. Och samma diskussioner börjar liksom gå runt, tycker jag, ganska mycket. Det här med att jag såg att det var gjordes intervjuer med några av cheferna från organiseringskommittén. Är det någon som nyser väldigt mycket i bakgrunden hela tiden? Eller vad är det som händer egentligen?
Ja, det verkar som att det här kamelviruset börjar spridas in i vår lägenhet. Det är tur vi ska dra om bara några timmar ifrån. Alltså.
Ja, är det någon som nyser väldigt högt i lägenheten bredvid vår? Nej, men det gjordes ju flera intervjuer med de här personerna som leder den här organiseringskommittén i dagarna, där de skulle förklara varför VM hade blivit en succé. Och de liksom sitter och pratar om att det har varit fantastisk fotboll och spännande matcher och gjort så mycket mål och grejer. Det har ju absolut ingenting att göra med själva arrangemanget eller FIFA eller någonting. Och det vill man ju vara noga att påminna med när vi såg den här finalen idag, att det här hade ingenting med dem att göra såklart. Och det här att det var en rolig final är ju inte på något sätt liksom, ja, men det kanske var rätt bra att Qatar fick VM i alla fall. Det var fortfarande ett historiskt jobbigt och knöligt mästerskap. Och jag i alla fall, jag vet inte vad du känner Filip, men jag i alla fall åker härifrån med en större klump i magen inför vad som håller på att hända med fotbollen än när jag kom hit. Mycket på grund av att det har levt upp till det här VM, så har vi levt upp till precis alla farhågor jag hade om hur det skulle se ut och kännas. Och det har dessutom tydliggjort också vilket otroligt försvinnande litet motstånd mot den här utvecklingen som finns och hur svag mobiliseringen är.
Nej, det är väl mer åt andra hållet, att det nästan finns ett omfamnande.
en likgiltighet skulle jag säga. Jag tror liksom, inte att jättemånga liksom säger att de aktivt stöttar det här, men det är snarare här att känslan att folk orkar inte bry sig.
Nej, på sin höjd så är det ju att Gianni Infantino buas ut lite då när han syns på en storbildsskärm eller ska gå in och dela ut bronsmedaljer. Men annars så är ju känslan, i alla fall som jag har fått intrycket av bland supporterna här på plats, att man lite go with the flow. Nu är det här som gäller. Okej, okay, vi är med på det. Vi vill jättegärna se fotboll. Och är det under de här premisserna? Okej, okay, ja, det är bara att köpa läget.
Det ska vi säga då att när det gäller våra supportrar på plats i Qatar har tyckt och tänkt, så har ju det varit en minimal representation från Europa här. Alltså det har varit otroligt lite folk från Europa. De europeiska landslagen som har spelat, ja, Frankrike hade väl idag det största stödet på plats av något lag, men det var inte jättemånga fransoser inne på Lusail-stadion heller. Totalt utnumrerade av argentinare. Så att den europeiska fotbollens liksom problem med vad som händer, det är nog ganska starkt fortfarande, tror jag, kan tänka mig. Och de var inte här och yttrade det på något sätt, utan de har ju liksom stannat hemma då. Och det är fler länder än nordvästra Europa. De här åsikterna finns ju över hela kontinenten. Men det ändrar ju ingenting. Och framförallt inte för mig, och jag tror framförallt inte för speciellt många i Sverige, att vi har ju en idé om fotbollen som vi tycker är ganska viktig. Därför vår fotboll ser ut som den gör i Sverige. Och den idén kommer att man att behöva slåss för framöver, för att den här utvecklingen kommer att ställa krav på svensk fotboll, är helt övertygad om. Och också utställa den inför väldigt mycket tuffa frågor och jobbiga kamper att ta. Därför att vad som behöver göras är ju att få över fler på sidan av den här striden som tycker att det här inte är rätt väg att gå.
Kul att du nämnde franska supportrarna. Vi fick ett pressmeddelande bara någon timme innan finalen skulle dra igång från FIFA, där det står att nära 2 miljoner supportrar från hela världen har njutit av FIFAs fanfestival i Doha. Och det första citatet med en supporter som de skickar med i det här pressmeddelandet är just en fransman, den franska supporten Salim, 27 år. Och nu tänker jag nog att jag ska läsa det här på engelska då, så ska du få gissa vad du tror. Är det A, ett citat som är precis återberättat som Salim sa det, eller tror du B, att det här är lite tvättat för att det ska passa in perfekt i FIFAs mall för det här pressmeddelandet, eller C, säger Salim detta under pistolhot? Är du med? This is my fifth time visiting the FIFA Fan Festival and I love it. I try to come here whenever I can to watch the games, enjoy the great music and for the food as well. I really love meeting fans from all over the world and this has been a great place to do that. It's a really unique experience and this is the best World Cup ever.
Det där är ju citat som de har tagit och skrivit om från en baksidan av en broschyr för att åka på Erasmus-utbyte i Europa. Det hör alla, tror jag.
Ja.
I have so many great friends.
This is my best time ever.
I have studied with lots of friends here.
Ja, men det säger väl liksom, det säger ju en del av bilden som FIFA vill prångla ut av det här mästerskapet, men som vi inte riktigt delar.
Nej, vi delar verkligen inte den, och vi tycker ju att det finns många konkreta punkter där de faktiskt har ljugit rakt upp och ner om saker och ting, vilket gör att man måste ifrågasätta precis allt. Så att, ja, jag gissar att det kommer ta och processa hela den här månaden, i alla fall för min del. Jag vet inte vad du känner.
Nej, det behövs lite julskinka och några tupplurer på lopp hemma hos mamma och pappa innan liksom alla järnkontoret har kommit i fatta med alla intryck.
Ja.
Vi ska säga stort grattis till vinnaren i Mundials Copa-Bet-liga.
Petter Landén.
Nej,
men han satte internt, faktiskt rätt vinnare.
Internt från oss tre så är det han som är vinnaren. Han var den enda som satte Argentina. Stort grattis till Petter.
Jag kom väl sist i Europa.
Ja, så kan det nog vara. Jag var för dig i alla fall.
Jag hade ett fruktansvärt ras på slutet.
Nej, du var patetiskt usel.
Jag hade inte ett lag kvar efter åttondelsfinalen.
Nej, det var extremt dåligt av dig.
Jag bojkottade hela VM.
Desto bättre av den stora dominanten under hela detta VM. Vi har pratat om honom tidigare och nu utser vi honom och benämner honom till vinnare i Mundials Copa-Bet-liga. Han heter Dr. Dre. Stort grattis.
Stort grattis. Och han ska få en gåva då, eller hur?
Yes, vi ska lösa någonting och så ska vi skicka detta på posten. Dr. Dre, Vi har haft mailkontakt tidigare under detta mässkap. En middag
med Freddy.
Hör av dig. Ja, den kan han få. Hör av dig så ska vi ta med oss någonting som du får i pris helt enkelt. Vi ska avrunda detta VM, Noah.
Ja.
Kan du plocka ut ett minne bara? Vad kommer du ta med dig? Du får inte ta finalen nu. För det...
Nej, som sagt, det är ju gärna rätt grötig vid det här laget. Men jag tror att det blir ju ett mer seriöst svar på det här. Det som jag tar med mig mest härifrån, den stunden och det ögonblicket som har etsat sig mest i mitt huvud och som för mig kommer att liksom förkroppsliga det här VM:et. Det är presskonferensen med Gianni Infantino dagen innan hela turneringen började. Och nej, jag tror att det är det jag vänder mig emot när han har sagt today I feel och massa olika saker då efteråt där. När han är liksom klar med den inledningen på talet så vänder jag mig mot dig och vi tittar på varandra som att så här, händer det här? Verkligen. Och liksom att det är på ett sätt som att en mardröm blir verklig. Och på ett sätt ser de att jobbmässigt att det är en drömstart på mästerskapet. För nu går det bara att hugga tag i liksom allt. Han har spelat ut varenda kort och det har inte ens börjat än.
Och för mig blir det ett mer sportligt fokus då. Jag väljer Wout Weghorst. Och ja. Det inhoppet han gör. Och den frisparksvarianten som Nederländerna står för i den 10:e tilläggsminuten. Det kommer jag aldrig glömma här i mitt liv. Det var så otroligt häftigt att se. Ett VM summeras ju alltid i en årskrönika.
Ja.
TV4 lär jag göra en. SVT har jag sett redan ut och spelar in lite korta snuttar för det som komma skall.
Är det de här grejerna när Glenn Strömberg skriker att Johan Kutschekassan ska sluta komma sent?
Ja, jag hoppas att det är med i Directors Cut på SVT Play senare. Men jag tänker att vi ska ha vår egna VM-krönika redan nu.
Jaha.
Med Glenn Hussein.
Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toast, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina två favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Glenn Hussein, en av Sveriges främsta försvarare genom alla tider. Tidigare tv-expert, numera flitig twittrare. Jag tänker att vi tar oss igenom...
Spelbolagsreklamsprofil.
Det också. Jag tänker att vi tar oss igenom VM genom Glenn Husseins Twitter-glasögon. Jag läser upp lite tweets som han har lagt under mästerskapet och så minns vi. Det börjar redan dagen innan första matchen när Glenn skriver så här. Fy fan vad gött att höra Jan Anderssons kommentar till ölförbudet under fotbolls-VM. 5 klappande emojis. Att inte supportrar får ta en bira under en match under VM. 6 klappande emojis. Ha det gott, Glenn. Vidare in när väl mästerskapet har börjat. Herre jävlar! 1-0 Australien. Säcken öppning på matchen. Härligt! Juhu! Ha det gott, Glenn. Kommer du ihåg den matchen?
1-0
Australien. Ja. Vidare. Kanada gör ju en underbar första halvlek mot Belgien. Säcka gubbar. 0 respekt för Belgien. Hoppas de fortsätter så. Ha det gott, Glenn. Så jävla dåligt att döma straff för Argentina. Och så jävla gött att han tog straffen. Rättvisa skipad. Ha det gott, Glenn. Många män är tydligen hemma från jobbet just nu. Kan det bero på fotbolls-VM eller mag-Katar? Ha det gott, Glenn. Come on, England! Come on, England! Ha det gott, Glenn. Med en bild på Glenn utklädd till tomte. 1-1 England. Yeah! Så jävla gött! Ha det gott, Glenn. Vi håller på Kroatien allihopa. Glenn, Glenn, Glenn och Glenn. Ha det gott, Glenn. Nu kör vi Kroatien. Kör järnet. Ha det gott, Glenn. Grattis Argentina. Messi. Säcken gubbe. Ha det gott, Glenn. Och så till sist, säcken VM-final! Jag har nog gått ner 3 kilo. Jag har studsat upp och ner i soffan som en jävla galning. Fotbollen är det som bäst! Ha det gott, Glenn.
Ska vi också tacka för oss då? Och önska våra lyssnare som har följt med oss genom dig, mig och Petter från det att vi började banda våra införavsnitt för ganska länge sedan nu.
Ja, det tycker jag. Tack så jättemycket för att ni har varit med. Vi får se om vi återvänder på något sätt.
I någon form.
Jag hoppas det i alla fall.
Vid någon fotbollsturnering. Ja, det hoppas jag också. Men den diskussionen tar vi en annan gång eftersom klockan är, vad är hon nu? 3 på natten kanske.
Ja, och du har lite kvar på din plusmeny att trycka i dig.
Jag ska dricka upp kolan. Det är det som återstår.
Ha det gott.
Ha det gott.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.